Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses! Välkommen till podden. Nina Campioni heter jag som driver den här poddfamiljen som ju innehåller Vattnet går, Barnet går och VG-ploggen. Just nu är det högsommar och därför tänkte jag bjuda på en repris av ett väldigt viktigt och bra avsnitt. I alla fall i min egen mening. Jag hoppas att du också ska tycka om avsnittet lika mycket som jag. För det finns ju ganska många otroliga avsnitt i den här poddserien som ju har hållit på sedan 2005. Så därför kommer nu det här viktiga avsnittet i sin helhet igen. Varsågoda och ha en underbar sommar. Och i det här avsnittet kommer vi in på ett otroligt viktigt ämne som ju ständigt är aktuellt men som fått ett enormt fokus just nu under senare tid i och med Black Lives Matter-rörelsen och mordet på George Floyd i Minneapolis, USA. Att det finns rasism även här hemma i Sverige, det går inte att förneka. Det är en vardag som alla som inte faller inom den självutnämnda normen vit måste handskas med. Det är också något som många av oss funderar kring, men kanske inte alltid vet hur man ska handskas med. Och framförallt, hur pratar vi med våra barn om rasism och orättvisor? Hur mycket ska vi berätta om den ibland iskalla och elaka världen som omger dem? Och hur tidigt kan man ta diskussionen om så här svåra och tuffa ämnen? I det här samtalet så pratar vi om svarta och vita, men det är självklart inte ett problem som endast drabbar svarta, utan även alla de som inte faller under den vita normen. Jag uppmanar alla att lära sig mer om rasismen i Sverige och om Sveriges förflutna som koloniland. För det är lätt att stå och peka på USA och kalla dem slavhandlare. Men hur oskyldiga var vi? Hur oskyldiga är vi? Och följ gärna konton som Svart Historia och Black Lives Matter Sweden på Instagram. Lyssna på podden Raseriet och följ naturligtvis också veckans gäst, barnmorskan Asabia Britton, som vi ska få höra till nu.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Biol finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Biol.
Din son är ju 2 år och kanske lite för ung för att diskutera världens orättvisor med, kanske. Mm. Men hur går dina tankar där? Alltså, hur pratar ni föräldrar med honom och sinsemellan om vad man ska berätta om för sina barn?
Ja, precis. Han är 2 år nyss fyllda och... Det är klart, jag tänker att han är absolut för ung för att liksom prata rasistiska strukturer och historiken bakom det än så länge, absolut. Men jag tänker att det är aldrig för tidigt att börja som förälder ha det här tänket i bakhuvudet och försöka att det ska liksom vara en aktiv del av ens föräldraskap. Jag tänker att du kommer säkert prata med det med din expert, men just att barn från väldigt ung ålder redan liksom börjar kategorisera utifrån hudfärg och barnsunga som 2-2,5 där liksom väljer lekkamrater utifrån hudfärg och så. Så det är med fördel något man kan börja tänka på tidigt, tänker jag. Sen hemma hos oss, och jag kan tänka mig i många liksom familjer där en eller flera svarta personer lever, så är samtalet om rasism liksom ganska levande i vardagen. För att ja, man lever i ett rasistiskt samhälle och vi och personer som vi älskar liksom direkt påverkas av det. Så det är svårt, man kanske inte har den möjligheten eller det privilegiet att bara blunda för det. Så jag tycker att hemma hos oss så är det ett levande samtal som vi har. Så jag tänker att dels på det sättet han kommer höra oss prata om sådana här saker på ett naturligt sätt. Och det tycker jag bara är bra. Alltså, både jag och Amat, min kille, pratade med våra föräldrar, eller våra mammor ska jag säga, om vad det innebär att vara svart i Sverige i väldigt ung ålder. Alltså, de hade sådana samtal med oss. Och där vill jag verkligen ge en eloge till båda våra mamma, men Amas mamma, hon är vit och hon är ensamstående, men hon hade ändå liksom den insikten att det är ett viktigt samtal att ha. Att det är inte någonting man bara kan blunda för det är något, ens, har man ett svart barn, de kommer möta de här sakerna och då kan det vara bra att rusta dem för det. Liksom. Så jag tänker att vi kommer ha ett sånt samtal med honom så småningom när han är gammal nog. Jag pratade med min mamma igår om det här inför att vi skulle ha samtalet, hur gamla vi var när vi pratade, när hon pratade med oss om det första gången. Hon kom inte ihåg exakt, men hon sa typ så fort vi var liksom talbara nog och förstående nog. Jag tror att vi var typ 6-7 år gamla. Och det är, ja, det är ett samtal som jag tänker att vi kommer ha med honom nu, men, eller liksom om några år. Men nu så försöker vi vara medvetna om vilka sammanhang vi sätter honom i. För det är ju vi som väljer hans sammanhang än så länge. Liksom vart vi bor och vilken förskola han går i, vilket umgänge han har. Vilket är liksom vårt umgänge, är ju hans umgänge nu. Att det finns en variation där. Att han har en mångfald runt omkring sig i valet av typ leksaker och böcker och filmer. Och att det finns en representation där. Liksom att det blir en naturlig del av ens vardag. Och det tycker jag väl att alla kan ha nytta av att ha det. Jag tänker, det är något man måste vara lite liksom proaktiv och alltså man måste ju tänka på det, för det är inte bara att ta liksom första bästa bok från bokaffären direkt när man vill ha en mångfald där, för de flesta böcker och så ser ganska lika ut när det gäller karaktär. Så det är väl på så sätt som vi försöker ha det tänket nu liksom, med vilka.
Det är ju också en ganska enkel grej, även om man måste vara liksom noggrann med hur man väljer, men att just det här med leksaker och vilka filmer man tittar på, så det är ju en ganska enkel grej att göra skillnad i vardagen.
Verkligen, det känns ju som verkligen bare minimum grej man kan göra.
Ja,
men om man inte tänker på det, då är det jättelätt att det blir bara massa liksom, vita dockor och vita karaktärer. Typ. Mm. För de flesta ser ju ut så. Men det finns ju lite olika typ... olika förlag har ett förlag som inriktar sig på liksom just att vara inkluderande i deras sortiment, och det finns också Elsa och Sam, en annan butik som jag tycker är jättebra som har det inkluderande tänket, så det går att hitta. Det är så viktigt med representation, men också för, alltså, för alla, bara att man har lite variation i det man får se, så att det inte spär på alla stereotyper allt för mycket.
Hur upplever du Sverige idag som svart förälder? Vad oroar dig? Liksom?
Jag tänker ju såklart på liksom hur mitt barn kommer bemötas i livet på grund av färgen på hans hud. Och bävar inför första gången han kommer vara med om något rasistiskt påhopp. Det är liksom inte en fråga om det kommer hända. Jag tänker att det kommer ske, särskilt med tanke på den politiska riktning vi är på väg och vi är i Sverige. Jag tänker på första gången jag var med om en så här tydlig rasistisk påhopp typ. Alltså då var jag vet inte hur gammal jag var, men då bodde jag i Birkastan, så jag måste ha varit typ 7-8 år gammal på väg till skolan. Jag minns att en man kom fram till mig när jag gick med min syster på väg till skolan och slickade sig på fingret och så här gnuggade på min hud och sa att det inte gick att få bort den här smutsen. Så skrek han massa grejer till mig som jag typ har förträngt idag. Men det var jättetraumatiskt för mig. Jag var en lite blyg och nervös barn som det var, men jag blev ju liksom livrädd av den här situationen. Och det ledde till att jag använde så här babypuder för att göra mig vitare, inte för att jag var missnöjd med hur jag såg ut eller så, men bara för jag var rädd för att det skulle provocera folk att liksom göra något mot mig. Och jag tänker ju på sådana där saker om mitt barn kommer vara med och liknande, och det är väldigt sårande att att det ska kommer troligen ske. Men med det sagt så känner jag att vi och jag är väldigt väl rustad att liksom möta rasism. Jag har många privilegier ändå i att jag är född och uppvuxen här i Sverige. Jag har språket, jag har utbildning och liksom jag är inte socialt utsatt eller så att det är ju betydligt fler som har det svårare än vad jag har det. Men som sagt, jag har det ganska liksom gött personligen, men jag känner mig orolig över vilken politisk inriktning vi är på väg i. Och om det ska fortsätta så här, så känner jag ju inte... Alltså jag vill inte bo i ett land där SD har fullständig makt till exempel. Då kanske jag vill flytta härifrån.
Du är inte ensam om.
Nej, jag har en vän som flyttat härifrån. Alltså flyttat till Gambia av den anledningen, och det förstår jag. Ja. Och det är ju sad att man ska behöva känna så.
Ja, att man inte ska vara så välkommen i sitt eget land.
Ja, precis.
Vidrigt. Som vit förälder så tar ju jag otroligt mycket för givet. Jag tar för givet att mitt barn inte ska bli diskriminerat på förskolan. Jag tar för givet att min dotter ska vara välkommen på fotbollsplanen etc. Eller liksom få kompisar när hon nu ska börja liksom förskoleklass och så vidare. Upplever du som liksom inte har det här white privilege som jag upplever, att liknande saker inte är lika givet? Nu är ditt barn ganska litet fortfarande. Men
alltså,
hur känner du där?
Jag tar det nog inte för givet. Alltså, jag tänker så här, när man är den enda bruna svarta personen i ett vitt rum så har man det ständigt. Eller, jag ska inte säga man, men så har jag känt. Jag tror att många kan hålla med om det. Att man har det ständigt i bakhuvudet. Liksom. Man är lite på sin vakt. Inte kanske i mitt fall för att jag är rädd att drabbas av något våld eller så, men sårande, okänsliga kommentarer, att man ska liksom behöva försvara sig och sådär. Så det är just därför jag typ tänker på sådana här saker, med vilka sammanhang jag sätter min son i. Alltså, Vilken skola vi ska välja till honom, vilka han är omringad av, för att liksom minimera risken för honom att utsättas för rasism och okänsliga kommentarer och frågor. Om jag bodde i ett litet samhälle där han var den enda liksom bruna barnet, då tror jag att jag skulle må skit av det. Och då hade jag varit mycket mer orolig än vad jag är idag. Jag försöker liksom minimera det han ska behöva utsättas för, liksom, tänker jag.
Precis, för jag minns, jag är ju uppvuxen verkligen på landet, gick i en skola med 50 elever. Vi hade två stycken elever som var av asiatiskt ursprung. Och de blev ju liksom, då blev det typ så här, alltså de blev ju exotifierade. Alla ville vara med dem för att de blev så här, för att de såg annorlunda ut.
Okay.
Och det var ju liksom ingen, alltså det var ju liksom ingen, det var ju inte bottnat ur något förakt eller liksom så. Alltså, det var ju, de blev nästan som idoler liksom,
för
att de tyckte de var häftiga, men det bottnade i att de såg annorlunda ut.
Exakt.
Så det blir också så, och det, konstigt, det är väldigt, liksom.
Och vissa kan ju tänka att det är väl bara positivt, men det är också väldigt, det är väldigt speciellt att vara i ett så här sammanhang när folk typ, ja, men vill ta på ens hår för de har aldrig sett något liknande eller har massa frågor om allt möjligt för att man ser annorlunda ut. Alltså det, jag vet inte, jag personligen tycker inte att det är någonting positivt eller en rolig sak.
Nej, det är
sak,
det jag menar. Att, det är så här, att man tror att från ens egna inre, så, man är inte rasist då. Men man blir så här, oh, spännande, det här håret, wow. Och så tror man att det var väl liksom inte så farligt. Men det är ju också i sådana saker.
Precis, och man kanske tror att man är den enda personen som har ställt de här frågorna, men det är man absolut inte.
Exakt.
Man har nog hört de här frågorna liksom, tusen gånger per dag, och det är, kan vara rejält tröttsamt. Var de här personerna som gick i din skola, var de adopterade också? Eller? De var,
exakt.
Och det blir liksom en extra dimension där.
Ja, visst. Och det fattar man ju nu. Liksom. Man bara såhär, åh gud vad hemskt egentligen. Det är därför jag tänker att det är så viktigt att ta upp det. För jag tänker att det är ändå ganska många som kanske lever i ett samhälle i Sverige.
Ja, precis.
Där vita personer eller vit hudfärg verkligen är normen, och att det kanske inte finns så supermånga olika liksom ursprung och så.
Ja, alltså, och jag förstår att alla har inte möjlighet att bara flytta någonstans där det finns större mångfald, men för mig, jag hade inte kunnat bo så. Alltså, jag tror att jag tyckte det var allt för jobbigt, och allt för jobbigt för mitt barn, men där är det ju ännu viktigare att man har representation i den mån man kan utifrån vad barnet konsumerar och ser, och att man har framförallt personer och karaktärer som man kan se upp till som ser ut som en själv, och att det finns liksom en mångfald där, tänker jag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Finns det något mer som du tycker att jag som vit förälder kan liksom föregå med gott exempel? Alltså, vad mer kan jag göra?
Jag tänker att man ska veta att ens barn kommer liksom att påverkas av rasistiska strukturer och stereotyper. Mm. Oavsett om man väljer att prata med barnet om det eller inte. Så med fördel ska man prata med barnet om det så att man själv kan vara med och påverka. Mm. Att man ska undvika att ha något typ av liksom, utopiskt, naivt, färgblindt. Alla är vid lika ståndpunkt. För det gör barnet bara en otjänst. För verkligheten ser inte ut så. Det är så att alla har inte samma förutsättningar. Mm. Och behandlas inte på samma sätt. Så att man bara säger att alla är lika värda är... Ja, absolut. Det är ju så i grunden. Men det är så, inte så verkligheten ser ut. Och jag tror att om man håller på och pratar som ett barn, att det kan ha liksom ganska... allvarliga konsekvenser, att de kanske, för de kommer att uppleva att det är ojämlikheter mellan olika grupper och kanske då dra slutsatsen att det beror på någonting välgrundat, att det kanske är så att liksom vissa människor förtjänar att ha det sämre av olika anledningar. Mm. Förstår du vad jag menar? Alltså att det är bättre att ge dem en kontext till varför det ser ut som det gör. Mm. Tänker jag. Och att man försöker rannsaka sig själv och se hur man själv lever, vad man har för umgänge och om det bidrar till att liksom göra ens barn tolerant och känna till olika typer av personers historia och liksom, vilka är det man bjuder in i sitt hem, vilka är man omringad av, är det någonting man kan förändra där. Annan viktig grej att man försöker utbilda sig själv, att lära sig mer om rasistiska strukturer och historiken bakom det, så att man också kan liksom svara på frågor om det för sitt barn.
Jättebra.
Och lyssna på folks, när människor berättar om rasism, liksom verkligen lyssna på det och ta till det och tro på det. Och var inte tyst, att säga ifrån, att liksom inte acceptera att rasistiska saker sägs och görs runt omkring dig. Även om det är obekvämt och det är jobbigt och det kanske är någon gammal släkting som man vet inte kommer ändra sig. Men att föregå med gott exempel, att det är liksom, vissa saker är inte acceptabelt och man får säga ifrån.
Verkligen. Superbra. Mm. Sista frågan är ju också det här, men från vad jag har förstått så är det ju vanligt att svarta föräldrar i USA pratar med sina barn om hur de ska agera med polisen, just för att liksom minska risken att bli utsatt för våld. Mm. Ser du något så här liknande behov i Sverige? Att man liksom som svart förälder känner att man måste prata kring det här för att skydda dem från liksom makt? Och så vidare.
Just polisvåldet kanske inte är lika illa här, även om övervåld liksom gentemot svarta bland polisen absolut existerar här med. Glöm inte situationen med den svarta gravida kvinnan som blir misshandlad av väktare i tunnelbanan för något år sedan. Men ja, även om inte just den situationen kan direkt överföras till situationen här i Sverige, så bygger det där våldet mot svarta ändå på en historia som vi är en del av. Och vi är knappast fria från rasism här, och diskriminering på rasistiska grunder sker här hela tiden också. Så absolut att jag känner att det är mitt jobb som förälder att rusta mitt barn för den verkligheten, tyvärr. Att rusta dem för ett emotionellt våld om inget annat. Särskilt med tanke på den politiska riktningen Sverige går i, där rasism och rasistiska uttalanden blir allt mer normaliserat och rumsrent.
Ja,
så känns det extra viktigt. Sen vill jag också säga att bara för att jag, en mixad person liksom med alla mina privilegier, bara för att jag kanske inte känner mig rädd för fysiskt rasistiskt våld gentemot mig och mina barn, så kan känslorna vara något helt annat om du skulle få en annan svart kvinna utan liksom alla mina privilegier.
Vi tackar där, och vi kan alla göra bättre.
Ja.
Tack för att du ville vara med.
Tack så mycket att jag fick vara med.
Tack.
Hejdå.
Tusen tack bästa Asabia Britton för att du pallar ta diskussionen och för ditt mod. Tack också för dina grymma Instagram-videos och stöd till många kvinnor i ditt arbete som barnmorska. Nu över till experten Paulina Gunnardo som är beteendevetare och har mer koll på det här med när, hur och varför vi ska ta diskussionen om rasism med våra barn. I vilken ålder är det liksom rimligt att man börjar prata med sina barn om rasism och orättvisor runt omkring oss?
Jag tänker att man ska börja prata med dem tidigt. Och jag tänker också innan vi pratar om liksom när man ska börja prata med dem om rasism och orättvisor och så. Så behöver vi tänka på varför vi ska göra det. Mm. Och det är ju för att det här är ingenting nytt.
Nej.
Det här har funnits länge. Nu är det en pågående debatt just nu för att en man har dött liksom på öppen gata. Mm. Men vi har liksom rasism i vardagen. Det har funnits länge. Det har en frånvaro av mångfald och representation överallt. Mm. Vi lever inte ett bondesamhälle längre som typ Emil i Lönneberga, utan vi behöver liksom steppa upp lite och få så här representation i leksaksbutiker, i reklam, på förpackningar, i tv, i filmer, i apparna som barnen har i sina paddor, på kläder, överallt. Mm. Och det man också kan säga så här, det är att barnombudsmannen har gjort, de har en ganska ny rapport här nu om hur barn själva upplever sig som rättighetsbärare.
Okay.
Och där, den rapporten visar att barn då i skolåldern, de har koll på att de är lika mycket värda och har samma rättigheter. Mm. Men redan barn i skolåldern märker att de blir diskriminerade.
Okay.
De märker att jag har samma värde och samma rättigheter, men inte i verkligheten.
Mm.
Liksom.
Mm.
Så att, och därför behöver vi börja prata med dem
om varför det är så
tidigt.
Liksom.
Ja, och forskningen visar också att när vuxna pratar med barn om deras rättigheter, om deras lika värde, att de har, alltså när man pratar om orättvisor och rasism, så visar det att de här barnen, de visar också mer respekt och öppenhet mot människor som inte är exakt likadana som de själva.
Okay.
Och studier visar också att de lättare uppmärksammar rasism och svarar upp liksom mot orättvisor och diskriminering.
Mm.
Mycket bättre då än om vuxna liksom inte pratar med barn.
Mm.
Och många drar sig också för att prata om det här. Och det...
Ja, precis. För det är väl lite så här, i alla fall utifrån min, liksom så här, mina tankegångar har ju varit att man inte vill så här, liksom problematisera något som mina barn... Alltså så här, Essie leker, har flera svarta kompisar. Det går ju skitbra liksom, inga konstigheter. De ser ju inga problem i det. Och därför tänker man så här, men gud, jag ska väl inte in här nu och liksom lägga dit någon... Liksom, ja, lägga dit ett problem där det inte finns något, så att säga. Tänker man ju kanske. Men det är ju kanske fel tänk. Liksom.
Ja, men jag tänker också att det... Man kanske inte alltid heller vet vad man ska säga. Om jag, och då när jag säger man, då tänker jag på mig själv. Mm. I min familj så har vi olika hudfärger och så. Mm. Så att, det finns liksom en representation i min familj.
Mm.
Men jag är ju en vit ung kvinna. Jag är uppvuxen i liksom en förort till Stockholm med föräldrar som båda hade... De hade ingen hög lön, men de hade en vanlig lön.
Mm.
Och båda hade jobb och gick en ganska vit skola. Och liksom så här.
Mm.
Då... Är det inte säkert att man vet vad man ska säga, för man själv har inte erfarenheter av rasism.
Nej.
Utan man behöver liksom lyssna och lära av dem som har det. Så att man vet hur man kan prata om det. Men det är viktigt att påminna sig om, som de som lyssnar nu, liksom, om de är som jag, en vit, liksom, ung kvinna. Att man ändå tar tag i det. Att man inte backar från det.
Precis.
Bara för att det liksom är svårt eller man är osäker. Utan vi måste fortsätta lära. Och vi måste prata med ungarna. Liksom.
Mm.
Vuxna har inte alla svar. Det kommer alltid att vara så. Det behöver barn också få veta. För det vet jag också från skolvärlden. Att en del lärare kan dra sig för att ta upp det.
Mm.
Liksom, och snappa upp när man också hör. När man liksom... se rasismen i vardagen och höra rasismen i vardagen, att det är svårt att snappa upp, för att man kanske förväntar sig av sig själv att man ska ha alla svar, och att eleverna kanske förväntar sig att en lärare ska ha alla svar, men att man visar att man är en förebild också, att man har inte alla svar och det är inte alltid enkelt, men att vi får liksom lära oss så här tillsammans. Men man ska ju börja tidigt och att man får tänka liksom,
och när du säger,
åldersanpassat.
Ja, precis, för när du säger tidigt, vad innebär tidigt liksom? Vilken ålder skulle du säga?
Alltså jag tänker så här, när jag föreläser om barnkonventionen för personal då som jobbar med yngre förskolebarn, då brukar jag säga att de bär med sig kunskap om sina rättigheter liksom inombords. För att om jag skulle prata med min dotter som är snart 2,5 och säga så här, men du är värdefull och du är precis lika mycket värdefull som alla andra.
Mm.
Alla barn har precis samma rättigheter, ingen får diskrimineras, det finns inga undantag. Mm. Så som det står i artikel 2 i barnkonventionen. Hon skulle inte fatta någonting.
Nej, precis.
Nej, nej. Men däremot så bär ju de med sig det här liksom, mm. inombords. Mm. Och det hänger ju på oss vuxna. Hur ser vi till att det finns representation? Mm. För gör det inte det, i leksaker, i bokhyllan, på filmer, i musiken, då visar vi också vad som är norm.
Just det.
Alltså den här vithetsnormen. Ja. Bara det att vi pratar om mörkhyade men inte lika ofta pratar om ljushyade eller vita eller beige eller rosa. Mm. Liksom, mm. Det säger någonting om att det finns en vithetsnorm.
Ja, verkligen.
Så det handlar väldigt mycket om när de är så där små att istället för att vi ska tänka att vi pratar med dem så ska vi visa dem. De ska bära med sig den här kunskapen inombords. Mm. Vi måste vara snabba med att snappa upp orättvisor, diskriminering tidigt. För på så sätt får de minsta liksom, den här kunskapen med sig. Mm. Så det är precis lika viktigt då även om man inte använder sig av liksom, orden. Så.
Just det.
De ska lära sig att man ska respektera sig själv och respektera andra. Man ska vara schysst mot sig själv och man ska vara schysst mot alla. Det gäller alla, det finns inga undantag och det måste vi visa i praktiken. Mm. Och att vi måste tänka representation. För annars tar vi också liksom, ett beslut om att visa en norm.
Just det.
Så. Och sen tänker jag så här, när barn kommer upp kanske i... Det finns ju ingen exakt åldersgräns för barn utvecklas liksom i olika takt inom olika områden. Mm. Och en del barn ställer en lite mer avancerade frågor lite tidigare än andra. Och då ska, tycker jag man ska snappa upp det. Märker man på sitt barn att de börjar prata eller man hör att någon ger uttryck för en rasistisk åsikt. Eller de har frågor liksom, om liksom, hudfärger eller hår eller någonting. Ja, men snappa upp det liksom. Mm. Men sen tänker jag sådär, framåt 4-5-6 års åldern, då börjar barn liksom kunna ta perspektiv, andras perspektiv, levas in i andra. Då kan man ju liksom börja prata om det lite mer seriöst. Mm. Man kan få upp en förståelse för perspektiv och förklara orättvisor. Och, de kommer ju också i kontakt med liksom mer saker. Typ i att de sitter och laddar ner appar och spelar och de tittar på YouTube och filmer. Mm. Och, så att man också pratar med dem om vad de ser.
Just det.
Vem jobbar med vad och vem gör vad och vilken roll, vem får vilken roll i leken och varför då. Mm. Och så. Och sen när man kommer upp lite högre upp i skolåldern, vi säger att de är 9, 10, 11, 12. Mm. Jag menar, ju mer de mognar, desto mer kan vi liksom avancera det här. Och prata rättvisa, mångfald, politik, sätta det i en historisk kontext. Mm. Med lite äldre skolbarn kan man ju faktiskt börja snacka historia. Mm. Svensk historia. Och vad ser vi i USA nu? Mm. Vad har de för historia? Så att man också sätter det i ett större sammanhang. De små barnen, de är ju liksom väldigt mycket i sitt nu och i sitt lilla sammanhang. Ja. Men ju äldre man blir, desto större sammanhang får man. Och då får man liksom anpassa det efter det, tänker jag.
Det här kanske rör lite mindre barn då. Jag tänker det här liksom hur mycket man ska berätta. Jag menar nu då, alltså... I det här dagsaktuella liksom med mannen som blev mördad av polis liksom på öppen gata.
Mm.
Hur mycket kan man berätta? Hur ärlig ska man vara liksom kring de här fruktansvärda orättvisorna som finns i rasismens namn? Liksom?
Alltså jag ska väl säga att jag tycker också det är jättesvårt att veta exakt vad säger vi när man kanske inte ska trycka upp en sån nyhet i ansiktet på ett litet barn. Nej. Som inte har tagit del av det, för att det kan vara väldigt svårt att greppa. Mm. Men däremot har de tagit till sig av den här nyheten.
Mm.
För ibland står ju nyheterna liksom på hemma,
ja.
De ser gärna löpsedeln, ja. De lyssnar på radion i bilen när man startar bilen till exempel. Alltså då måste man ju någonstans vara ärlig men ändå... anpassa det. Jag tänker bara, nu går jag till mig själv liksom, och hur jag pratar med min dotter, så har jag förklarat att det finns människor som slåss.
Mm.
Och vuxna gör inte alltid rätt. Det finns vuxna som gör jätteelaka saker.
Mm.
Och slår varandra och tar dumma beslut. Och det är inte vuxna är inte alltid smartare och klokare än barn.
Just det.
Liksom. Och i det här fallet är barnen ofta betydligt klokare än de vuxna.
Verkligen.
För de har liksom inte hunnit bli förstörda än. Ja, och det måste vi verkligen ta vara på. Nej, men där tänker jag att man... Ja, så får de ta del av... Är de 5-6 och får ta del av att någon har blivit mördad.
Mm.
Det är ju fruktansvärt.
Mm.
Men då måste man ju samtidigt förklara. Mm. För att annars så kan de börja bilda sig egna idéer om vad som har hänt. Mm. Eller de kan börja fantisera och kanske tro att någon annan ska dö runt omkring dem. Och sådär. Alltså, ja.
Ja, det är inte lätt. Det kan vi ju enas om i alla fall. Det här fruktansvärda ämnet. Jag tänker också på så här hjälpverktyg. Du var ju verkligen inne på smart tänk där med liksom att visa representation i vilka leksaker man har hemma och böcker man läser och sådär. Finns det några bra tips, tycker du, på just barnböcker så där, som tar upp rasism på ett bra sätt? Som man kanske kan pröva att läsa med sina barn till exempel.
Just rasism vet jag faktiskt inte, men däremot så tänker jag på olika förlag. Mm, de har ju en sån nisch med mångfald, liksom ut med stereotyper och in med möjligheter. Mm. Så det är verkligen en sån bokhandel jag skulle gå till och kan tipsa om varmt.
För de har ju mycket böcker som också handlar om, ja, men de ställer många stereotyper på ända, även liksom könsroller och så vidare, homogena familjer och allt möjligt. Så det är verkligen ett bra förslag.
Mm. Mm. Sen finns det en bok som egentligen riktar sig till förskolan om hur man kan liksom motverka rasism. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men jag skulle kunna tipsa om den. För att jag tänker att ibland, nu är det i och för sig jag lite nördig här som har jobbat i förskolan och jobbar med barn nu mer, fast på andra sätt. Men jag tycker liksom ofta att man kan använda sig av sånt material även som liksom helt vanlig förälder. Man kan ta inspiration av det. Mm. Man kan få idéer om hur man kan prata med barn eller övningar eller lekar eller någonting man kan göra själv hemma. Så.
Verkligen. Mm. Bra! Tusen tack Paulina Gunnardo som också lagt ut mer texter i ämnet på sin hemsida som heter Ditt barn och du. Så gå dit och läs på mer och passa nu på också att ta det där enkla steget med mångfald i hemmet. I böckerna ni läser tillsammans med barnen, i filmerna ni ser och bland dockorna som finns i lekrummet och så vidare. Enkelt och viktigt. Tack för att du lyssnas, vi hörs supersnart igen. Kram på dig!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.